Och vi har pratat väldigt mycket kring, som nu förra vecka här var det en profetia då. Och den är inte särskilt märkvärdig. De som lever med Gud känner igen den redan. De som inte är intresserade av Gud, ja, de bryr sig inte om. Och sen har det en kategori som så fort det är en profetia så ska det kritiseras. För det kan inte tänkas att Gud kan tala, han finns väl nätt och jämt. Jo, Gud talar. Och han har en speciell människa. Han har folk som gör det. Han har präster och pastorer som förmedlar Guds ord vecka ut och vecka in. Det är Guds ord som förmedlas. Det är Gud som talar. Sen har du profeterna ibland när det är något särskilt. Och när Gud nu börjar få tala kring bön, alltså över hela landet från många olika källor, gissa om det är allvarligt för landet. Långt allvarligare än vad vi talar om för oss. För han vill inte sätta oss i någon chocksituation. Och likadant, om jag förmedlar någonting från Gud så talar jag aldrig om allting. Bara det som Gud vill att jag ska. För man, om man tar dem hela situationen, då stänger folk till. Det blir för mycket bara. Och så gör andra i profetisk tjänst också. Det är inte, det finns många i profetisk tjänst i vårt land som fungerar inne. Det finns många falska också. Och det finns många som liksom står och väger och håller på att bli fel och så vidare. Men det går att pröva ut det. Det står i Guds ord hur det ska prövas. Och det är möjligt för alla. Så om Gud är det viktigaste som finns i vårt liv, då har vi i första hand det här. Där han beskriver sig själv, historiken bakom sig och hur han har tänkt allting. Som vilken, alltså så utförligt. Och om vi läser Guds ord tillsammans med den helige ande, så ser vi också vad det står. Gud presenterar sig i Guds ord. Det är inte så att han styr oss, men han presenterar sig väldigt mycket. Han talar om liksom sina normer. Du ska inte döda, du ska inte stjäla och så vidare. Visst, det är sånt som vi ska leva efter. Men det är ändå ingenting han tvingar oss till. Han talar om hur han är. Och sen får vi stå där, vi människor, och fundera på, är Gud så viktig för mig så att jag avstår de här tusenlapparna? Om jag måste komma över några tusen på ett oärligt sätt, är Gud viktigare? Eller är tusenlapparna viktigare? I sådana där små moment märks det hos oss var och en. De små valen vi gör talar om vad det är som råder hos mig nu. Om jag alltid väljer pengarna för ärligheten, ja, då börjar jag söka hjälp. Då är inte, betyder inte Gud något särskilt mycket för mig. Och så vidare och så vidare. Profetian är ju uttalad och den kan ju var och en lyssna igenom då om de vill. Sen pratar vi ganska mycket emellanåt om farorna, om det mörka i landet. Och det måste vi göra för att vi ska se helhetssituationen någorlunda. Det är inte för att skrämmas. Det är bara liksom för att folk ska inse det allvar, alltså gå närmare Kristus. Det är liksom syftet hela tiden. Och vad vi ser i landet kan sammanfattas i detta, att laglösheten tilltar. Ja, men vi har ju liksom 20 000 nya lagar tillsammans med EU nu, så som laglöst är det väl inte. Nej, men Guds lag, Guds normer, liksom de försummas. Laglösheten, alltså att strunta i skaparens synsätt och stifta eget, det är laglöshet. Inom kyrkorna så kan man ofta se i personer som börjar på att köra sitt eget race. Moraliskt sett ser man väl ganska bra ut. Man sup inte, man rök inte, man skär inte, man mördar inte folk och sånt där. Det ser ganska bra ut. De är snäll och trevlig och mysig, välvårdad och fin. Och så börjar man köra sitt eget race. Någon egen tanke. Få lite anhängare. Få mycket supporters till det hela. Och så helt plötsligt har det blivit en grupp. En ny grupp i församlingen som vill ha en ny ledare, eller betraktar den här personen som en ny ledare. Det är det typiska avfallet i kyrkorna idag. Någon individ börjar på att köra sitt eget race. Det är inte så, för att det finns bara ett huvud i en församling, och det är vår fader. Resten av oss är bara kroppen, tyvärr. Armar kan vi vara, ben, vi kan vara ögon, öron. Vi har väldigt viktiga funktioner. Men huvudet, det är alltid Gud. Så när du kör ett eget race, då behöver du vända tillbaka. Även om församlingen är jättetrist och tråkig, och du har alla andra idéer, ibland måste du fundera på, vad har du fått dina idéer ifrån? Många yngre dras iväg från Gud på grund av att det finns så mycket attraktiva, mysiga, roliga idéer. Och så försöker man att dra iväg dit, och så tror man att man ska kunna liksom missionera för Gud på de ställena. Ja, ja, en kort stund sen, om man följt fel makt, då kommer han att dra åt snaran. Så vi ska stå kvar hos Gud. Laglösheten tilltar i landet, och enligt Guds ord så händer då någonting anmärkningsvärt. Och att kärleken svalnar. Det är inte så att kärleken eller laglösheten tilltar på grund av att kärleken svalnar, utan det är kärleken som svarar på grund av att laglösheten tilltar. Och det är väldigt svårt att se att vi lever i ett land som strävar och upprätthåller Guds synsätt på skapelsen och tillvaron, på vad man och kvinna kan vara, och ja, allt möjligt. Vi ligger verkligen dåligt till, alltså. Och vi försöker ersätta det med attraktiva nya idéer, för vi vill ha kvar folk i kyrkorna. Ja, jag säger som det är, låt dem gå istället. Om de ändå vill hålla på med annat, kasta inte bort tiden på dem. Satsa istället på dem som verkligen vill vara hos Gud. För det spelar ingen roll när det blir bara 10 personer kvar i din församling. Gud tänker inte på antalet. Han kommer kunna använda dem till att vända på ett helt land. Men om vi ska kämpa med liv och pengar och tid och engagemang på de som ändå inte trivs och ändå inte vill vara kvar där, vad gör vi då för Gud? Och de måste få göra sitt val. Släpp dem och låt dem ta konsekvenserna av det. Så kan de bli räddade. Laglösheten tilltar i landet, och då svarnar kärleken. Och då tänkte jag få läsa kärlekens lov, som vi alla har läst. För att hålla på att fördjupa sig i laglösheten och mörkret, det ger ingen god frukt. Utan då ska man istället börja fundera på, vad är det rätta då? Nu vet vi hur farorna ser ut, men hur ska vi göra? Vad är det rätta? Ja, jag ska läsa om det rätta nu. Det står ju i Första Kor 13. Det finns några anmärkningar ni ska lägga märke till här. Det här kommer ju efter där nådegåvorna och profetians gåva beskrivs väldigt mycket. I kapitlet före då säger ju Paulus att helst av allt vill ju att alla profetera. Så ni som motarbetar profeten, Bibeln säger precis tvärtom. Paulus, han vill att alla skulle profetera. Det är svårt att hitta någon annan norm att det profetiska inte finns idag, för det finns. Det var det att det är inte så många som vill lyssna på den längre, men det är en helt annan historia. Kärlekens väg, eller kärlekens lov står det väl i din bibel igen, va? Första Kor 13. Det här har ni alla läst någon gång, jag är säker på. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, då vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag hade, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit man har lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Amen. Så lyder Guds ord kring kärleken. Man kan göra så mycket experiment när man läser det här, för det är så skrivet, så speciellt. Man kan nästan ana kärleken är en person, fast det benämns den eller det. Det verkar precis som kärleken har en massa egna egenskaper här. Om kärleken alltid har funnits, betyder det att den lever? Om den alltid ska finnas, betyder inte det att den lever? Jo visst. Absolut. Och så är det skrivet också. Så det är ingen teori. Det här är ett levande liv. Och när vi lever i New Age-tider, det finns många som har hållit på med seanser. Vi lever i en sån bygd där man åkallar olika andar och makter och krafter. Vi har det här med yogakulterna också, åberopar man olika andra makter och krafter. Så det är ingenting okänt längre i Sverige. Vi har till exempel tv-program som handlar om just okkultism, när de håller på att åkalla makter och krafter och andar. Det är ingenting okänt i vårt land längre att det finns andar. Men varför vill vi inte ha den här anden som har såna här fantastiska egenskaper? Alltså det som är den rätta kärleken, det är det som beskrivs här. För det som är ursprungligt och det som har skapat och det som har format och formulerat allting i vår tillvaro, det må väl anses vara det rätta. Om vi människor kommer med någon egen liten idé och någon egen liten känsla mitt i allting det här, så är det ändå det här som är det rätta. Inte vår uppfattning kring det. Jag menar, när jag växte upp så var det fullständigt otänkbart att man skulle kunna kalla homosexuell kärlek för kärlek. Jag fick snabbt lära mig att det är något annat. Min familj var inte kristen, men man tänkte så ändå. Kärleken var någonting som var mellan man och kvinna eller till barnen eller någonting, och så har du vänskapskärlek och så här. Och när man läser det här så ser man de här egenskaperna är att kärleken är tålig och mild. Alltså det räknas upp en massa egenskaper på en person kanske. En kraft, en ande som kallas för kärleken. Kärleken avundas inte. Vad värst var den var mänsklig. Den skryter inte. Nej. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Ja, här har vi en motpol till dagens mentala tillstånd hos människor. De söker ofta sitt. Varför fungerar inte försoningen som är så läkande för många människor? Alltså, förutsättningen för att bli helad och läkt är att du kommer till försoningen. För där har du korset, där har du kraften. Herren har lovat att vi får det. Men han lovar nej vid korset. Man kan inte komma till Kristi kors utan försoning. Helt enkelt. Ja. Men om någon människa har behandlat någon illa. Om jag har blivit illa behandlad. Ja, men då måste jag kunna säga att jag förlåter. Alltså jag verkligen menar det. Alltså det där gjorde verkligen ont. Alltså det sårade mig så att jag ville egentligen aldrig träffa den mer. Men jag tillhör Gud, så jag förlåter det. Och sen får känslorna vika undan. Det är så man ska göra. Man kan inte säga som så att det där gjorde så fruktansvärt ont, så jag måste ta och dra dig till tingsrätten, för jag vill ha skadestånd. Ja, men alltså då profiterar ju jag istället för att utnyttja Guds erbjudande om försoning. Då blir det ingen försoning och jag kommer att bli sjuk. För försöker du att använda och sko dig heliga ting för att sko dig själv, då blir det till en börda för dig alltså. Så det här självet, som jag har sagt någon gång, att själviskheten är nog den största sjukdomsframkallaren som vi har på denna jord. Ja, den suger då så allt möjligt dynga. Och, men kärleken, den är någonting annat än själviskheten. Själviskheten, det som söker sitt. Ja, det tillhör köttet. Men det är det som ska dö bort ifrån oss. Och istället ska kärleken dit. För den söker inte sitt, den är motsatsen till det. När man läser kapitel 13 i första Korinthierbrevet, då ser man att Paulus pratar här om någonting som han kallar för kärleken. Det rätta begreppet för kärleken. Han beskriver dess egenskaper. Men han beskriver ett väsen som är större än oss, som vi alla vill ha och alla behöver vi. Jag menar, har någon av er varit förälskad någon gång? Ingen. Har du varit förälskad någon gång? Amen. Då, alltså, då kan du veta om att den här känslostormen som kommer, det är egentligen en stunds vansinne. Det är kanske en föraning. Det kommer leda till en sund kärlek, men det är inte det som är själva kärleken. Det här är känslogrejerna som kommer, som gör att jag säger, jag vill ha den där kvinnan här, så jag gör vad som helst för det. Och sen när man har den där kvinnan, då börjar utvecklingen, då kommer den här utvecklingen igång. Man har inte, jag har inte samma känsla till Jenny idag som jag hade då, men jag älskar henne mycket, mycket mer nu. Ja, det är någonting helt annat. Det omformas till någonting. Men det är verkligen någonting viktigt. Vi vill verkligen ha denna kärlek. Och vi behöver den. Alltså, vi människor är skapt till att behöva kärlek. Ni som har barn, ja, vad gjorde ni med spädbarnen när de låg där i vaggan? Nog av det, så mycket kärlek ni bara kunde. I form av mat, i form av värme, vagga och allting. Ni bara älskade ungen, fast vad gjorde ungen? Skrek och väckte på nätterna. Ni fick byta blöjor väldigt ofta och sånt där. Det var ju lite besvärligt. Men kärleken överbryggde allt det här. Det räknas inte. För att kärleken fanns där. Besväret räknades inte. Och när vi då vet att så är kärleken, så också Gud gentemot oss. För i första Johannesbrevet, det står det att Gud är kärleken. När i Jesus, om man går in från sydöst mot korset, om man säger så, den vinkeln, då ser du att Jesus är kärleken. Alltså, hans vittnesbörd på korset var inte bara att han skulle ta synden på sig. Han skulle besegra djävulen, men han måste komma ner i dödsriket för det. Men han skulle också visa hur Guds kärlek är. Han skulle visa hur fadern i himlen är. Det var hans syfte med jordavistelsen här. Och den här kärleken vill vi alla ha. Och när vi känner olika känslor, så kan vi ofta tro att det är kärlek. När vi tittar på tv, så ser vi olika serier, romantiska drömmar och sånt där, med fantastiska bröllop och olika romantiska idéer som kanske lockar och lurar oss att tro att det där är kärlek. Så där ska det vara. Ja, men det är inte så. Kärleken är att Gud själv har bevisat sin kärlek till oss genom att han dog för oss och i vårt ställe. Han tog hela straffet på sig. Om man studerar Jesus, så ser man vilken oerhörd plåga. Alltså, alla tänkbara plågor som en människa kan utsättas för, det utsattes också Jesus för under sitt liv. Ingenting är borta. Och ändå fullföljer han loppet. Trots att han har all makt. Jag ska veta om att jag har undervisat mina tillfällen förut där jag har visat. Gud har aldrig sagt att vi ska göra precis allt vad vi kan göra. Det är bara att titta på Jesus. Han hade inte alls behövt korsfästas för oss. Han hade all makt att kalla på alla änglar, alla härskaror, avbryta allting, strunta i oss och säga, åh, det gör ju så ont. Och ni har spottat på mig när jag övergiver mig, så varför ska jag dö för er? Så kan man ju tänka sig om man är människa. Men nu var han Gud och kärleken, så han tänkte inte så. Han visste liksom att det här måste till. Och det här är en bild som vi ska ha framför oss, så vi förstår någonting av vad kärleken är. För att laglösheten tilltar i vårt land, det är inget snack om det. Frågan är för oss, vill vi vara med på den resan? Ja, ingen kristen vill vara med på den resan. Men vi luras till det. Lockas till det. Men när vi då tänker på hur kärleken är. Fråga efter kärleken. Fråga efter Guds ande. Inbjud Guds ande. Den heliga ande kommer inte om man inte bjuds in. De reglerna gäller i andevärlden. De tvingas inte in. De måste bjudas in. De kan inbjudas med handlingar. Alltså för onda krafter. Om jag har en särskild tillbedjan eller gör vissa beteenden, så kan det vara som en inbjudan för de onda makterna, så kommer de. Men den heliga ande måste komma till oss. Annars blir det inte någonting av den här äkta kärleken. Och när han kommer, då är det här som är kärlek. Det är inte känslorna. De finns nog med i någon hörn någonstans, men de betyder inte det. Det är inte det viktiga längre. Det viktiga är kärlekens väsen. Kärleken själv bor i mig. Det är stort. Tänk er det. Kärleken har alltid funnits. Och kärleken kommer alltid att finnas. Det står det här. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Det största som finns i tillvaron är kärleken. Det har funnits alltid och det kommer alltid att finnas. Och det vill till oss. Vi är skapad för att vara bärare av Guds eviga kärlek. När vi har tagit emot den heliga ande, då bor kärleken i oss. Och likadant som djävulen. Ja, inte likadant. Men vad gör djävulen? Om djävulen aldrig fick komma in i någon människa, så hade han ingen makt. Han kan inte göra någonting i den fysiska världen. Han är ande. Men om han bjuds in och får forma våra tankar och idéer, så får han händer och fötter som kan utföra sin ondska. Annars inte. Likadant är det med kärleken. När den kommer till oss, så har den rätt att använda den kropp och människa som Gud har skapat till att härbärgera sig själv, kärleken. Den har rätt till det. Men ändå ska vi fråga den om lov. Så mild och ödmjuk är Gud. Och då ska vi säga ja till kärleken och utföra handlingar i kärleken. Då växer kärleken. Om det blir ett kärleksflöde som växer på orten, då händer det här mystiska att Guds tron blir större och starkare på den orten. Och när det har nått en viss nivå, då klarar inte mörkret av att vara kvar. Då flyr mörkret själv från orten. Och så får vi se en helt annan läggning i hela orten. Om vi inte agerar, så kommer mörkret att vinna. Gud har valt oss människor för att vi ska agera på kärlekens väg. Vi ska inte bara sitta och titta på som om vi vore publik. Vi ska agera. Vi är lagspelare med Gud. Och vi har vunnit matchen. Det är det mest orättvisa som kan tänkas. För vi har redan vunnit matchen. Vi bara gå ut och ställa ut skridskorna, så är segern hemma. Så det lilla må vi göra då. Matchen är redan vunnen. Så låt oss sätta igång och agera. Vi är alla upptagen av olika saker. Vi har alla olika begränsningar, ingen undantagen. Vad vi har gemensamt är att vi fortfarande lever, var och en av oss. Vi har 24 timmar per dygn, var och en. Det har vi. Det finns rättvisa saker, och det är att vi alla ska dö. Ingen kommer undan det. Möjligen om Herren kommer och hämtar hem oss imorgon, då ser det väl lite annorlunda ut. Men normalt sett så ska vi alla dö. Så den biten är ganska rättvis. Men innan vi gör det, kan vi ge orten någonting av Gud? Ja, det kan vi. Om vi låter kärleken få låna mina händer, mina sinnen, mina ben och agera. För det är så vi visar på Gud. Det är inte första hand att vi teoretiskt predikar och pratar om Jesus. Om det inte finns en handling med, då är tiderna så hård idag. Så att det blir bara en information till som folk redan är lite allergisk mot i informationsflödet. Men om det finns en handling med, då händer någonting. Hur ska du göra med din ovän enligt Bibeln? Jag gör inte som han, jag är precis tvärtom. Ge han en gåva, det låter väl intressant och hemskt. Men så säger Bibeln. Det samlas som ett glödande kol på hans skalle. Det har jag aldrig känt hur det känns. Men jag kan tänka mig att det är, man ändrar på sig. Men alltså när man vet själv så här att åh, det här är min ovän, han hatar mig allting. Och så kommer han liksom och ger mig en fin gåva. Alltså då veknar man. Eller när man är väldigt så här kraftfull som jag var när jag var yngre och så här. Jag var stor, muskulös och ja, kunde sånt. Så jag pratade inte särskilt mycket. Jag hade mycket ovänner. Men rätt vad det var det någon som kom och gav en något fint. Eller lite omtänksamhet mitt i allting. För jag trodde inte liksom att det fanns sånt folk som verkligen tyckte om eller brydde sig om mig. Då smälte det någonting. Jag vart annorlunda. Alltså, jag hade alltså kunnat vara mördare idag själv. Men olika saker gjorde att jag fick möta saker som gjorde att det inte hände. Och att hela mitt sinnelag har förändrats. Sakta men säkert. Och det är Guds kärlek. Förmedlad av olika människor. Vanliga, enkla människor. Inga experter. Experterna har aldrig lyckats någonting med mig. Men det vanliga, enkla. Vanliga, enkla bondmamma och bondpappa. Vad kan man kalla dem? Vanligt, enkelt bondfolk. Som med enkla medel visa omsorg liksom om en ungdom eller människa som håller på att krascha. Och det är rätt öppet. Inga pekpinnar, ingenting. De bara visar liksom att vi bryr oss. Då finns ju liksom någonting inom oss som vill komma rätt. För det de har, det vill jag ha. Den kärleken, det vill jag ha. Och jag har den idag. Genom den heliga ande. Och det är Gud själv. Som alltid har funnits. Alltid kommer att finnas. Som är det största som finns i tillvaron. Det bor i oss. Nåväl, om det är så då. Låt det få använda våra sinnen, händer och fötter till att visa det finns en god Gud. Viker inte för mörkret. Det finns en god Gud. Var den sitter fast i, det finns en god Gud. Är du liksom behäftad av demoner och sjukdomar, det finns en som kan läka och befria. Men du måste gå dit först. Ja, det var fel. Jesus kommer till dem som är sjuka också. Vad dum jag är. Förlåt mig. Det lät hemskt. Vad jag menar, du ska börja ta emot liksom. Ja, öppna upp så att Jesus får härja med dig lite. Det kan vara ganska tufft ett tag, men det leder till något gott och bra. Det blir stabilt. Var det mörkt för 8 år sedan, så är det ljus nu. Jag menar, jag ser fortfarande positivt på framtiden. Galning kallar mig. Det borde jag inte tänka med det jag vet. Men jag gör det ändå. För jag ser Gud där framme. Och om man ser Gud där framme och inte tycker att det är positivt, då är det något fel på en. Den här vägen ska ju ändå gå under, och den håller på att göra det med dunder och brak. Det är ingen överraskning. Jag ser det som en befrielse. Låt det krascha, det går ändå inte att överleva. Vi kommer att få en helt ny himmel, en helt ny jord, för att Gud älskar och Gud finns. Kanske planeten inte längre kan repareras. Kanske vi har skadat allt för mycket så att det inte går. Ja, men då byter bara Gud ut och så får vi helt nytt. Det är mäktigt. Han som kan sånt, han har valt att bo i dig. I dig. I mig. I dig. Han som alltid har funnits i alla tider. Och faktum är det att det är också han som har givit dig livet. Och han är också livet. Och när du börjar ställa de rätta frågor, då förstår du mer vad livet egentligen är. Och det är en sån stor och viktig och ofantlig del av det som är livet. Och också kärleken. Laglösheten har den tilltar, och det kommer att göra det. Men vi ska inte bara stilla tittande titta på. Låt oss visa någonting annat. För det kommer att krascha det mesta på den här jorden. Låt oss visa i de tiderna. Det finns ett hopp. Det finns ett ljus. Jag känner han. Det kan rädda så många. Och när tiderna blir riktigt svår, då betyder det inte längre någonting om jag har något arbete, om jag blir miljonär, om jag får en Porsche, eller om jag hittar ett impulsgivare till motorn. Vad betyder det? Kan en människa till få bli frälst? Det betyder någonting. För det har evigt värde. Kärleken heter, ja, Gudfadern, Sonen och den helige Ande. Jesus Kristus har förklarat honom för oss, både på korset och med ord. Jesus Kristus var exakt som Fadern i himlen var. De var män. De var inte kvinnor. Det är inget fel på kvinnorna för det. Om Gud hade varit kvinna och Jesus hade varit kvinna, så hade vi liksom accepterat det också. Det går ju liksom, det är bara som det är. Men mannen och kvinnan tillsammans utgör Guds härlighet. Så det går inte att säga att mannen fungerar utan kvinnan, och det går inte att säga att kvinnan fungerar utan mannen, utan alla är vi och kommer av varandra. Jag hade en mamma och en pappa, det var en kvinna och en man som hade mammor och papper hela vägen, flera generationer. Det behövdes en man och en kvinna hela tiden för att jag skulle finnas. Tänk på det, ni som tror att inte könen betyder någonting. Det finns en stor skara människor i det här landet som får mänskligheten att leva vidare. Tänk efter vilka de är. Kärleken har ett namn, och det är Jesus Kristus. Kärleken är underbar, ljuvlig och evig. Och den kärleken kan få bo i oss. Men kärleken är också den största kraften du kommer att ha hört talas om i ditt liv. Så om inte den får agera, så för din egen skull kommer den att tyna bort. Då får du börja om. Men om den får agera och får bli mer och mer av dig, då växer det. Till slut är det på den där nivån att du har, ja, mycket av de här gåvorna som Bibeln pratar om. Det krävs kärlek. Ingen av gåvorna kan användas utan kärlek. Om det finns en helbreddagörare som inte har kärlek, då fungerar det inte. Han kan nog hela, men för han är det ingenting värt. Och sen är det frågan, vad kostar det personen som blir helad? Om en profet får stort anseende och det går att profetera utan kärlek, men det är ingenting värt. Det är noll och ingenting. Det kan vara sant ändå. Liksom rent tekniskt, faktamässigt kan ju vara det. Men när Gud talar så sker det också någonting. Så kärleken måste finnas i en profetia också. Tungotalet eller änglarspråk då. Ja, det är klart att har man tungotalsgåva kan man väl hålla på att be i tungor och göra sig märkvärdig och tala om att jag finns. Eller också kan man låta det ske i kärlek. Om jag har all kunskap, ja, det håller ju världens vetenskapsmän på att kämpa efter fortfarande. Ja, men det antyds här att det går att ha tillgång till all kunskap. Har du tillgång till Gud? Gud har all kunskap. Om du har tillgång till han, då har du väl tillgång i varje fall till all kunskap, även om du inte bär den själv. Det är ganska mycket. Vi människor tror att vi vet så väldigt mycket och att vetenskapen har kommit så långt. Ja, är det någon som har ställt sig frågan någon gång, hur mycket är det som jag ännu inte vet? Den utredningen skulle jag vilja läsa och se. Men i varje fall, kärleken är det som vi vill ha, som vi behöver och som vi ska dela med oss av i form av praktiska, konkreta handlingar och även givande. Så är det en person som inte har ätit på 4 dagar, men bjuder han på mat då, så gör du Gud glad. Har du en vän som sitter fängslad i ett fängelse eller kanske i sitt hem eller någonting, men gå och besök han då. För Gud överger inte någon. I Jesu namn. Amen.